Då var det dags igen för predikan. Och som ni vet så, och Håkan sa, så har vi ju frukttema. Och vi kan ju slå upp Galaterbrevet 5:22-23, så påminner vi oss om vad vi har varit och vad vi är och vad vi ska. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet är vi på idag. Och så kommer godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Jag heter Roger Engström och är gift med min fantastiska fru. Som har hjälpt mig med vad jag ska säga. Lagt upp bibelorden på skärmen och skrivit ut predikan. Så att... jag är tacksam för det. Nej, men det är ju så. När man gör saker och ting så gör man ju det tillsammans. Utom när det gäller teknik där jag är helt befriad. Men så kan det vara. Men vi ska tala om vänlighet här idag. Och det är ju på något sätt så att alla de här olika beskrivningarna så går de ju väldigt mycket in i varandra, ihop i varandra och om varandra. Och alltså, på något sätt, det är väldigt mycket som är lika. Men vi försöker hitta lite olika vinklingar på det. Och jag hittade en bild som är där. Och vänlighet är ett språk som till och med den stumme kan tala och den döve kan höra. Och alltså, det är ju ganska konstigt. Alltså, den stumme kan inte tala. Men vänlighet går bra. Och även om man inte kan höra så kan man ändå höra vänlighet. Och alltså, när du möter en person så kan ju du ibland ganska direkt känna om personen i fråga är vänlig eller om den är ovänlig. Eller så här, har en hård attityd eller liksom... Alltså man känner det ibland att men den här personen gillar jag. Han är vänlig, han är schysst, han är kompis. Eller den här personen, men det var en uppkäftig typ. Men vi ska tala om vänlighet, det är mycket bättre. Och det ligger ju en fantastisk väldoft över vänlighet. Alltså vi kommer in i ett rum med vänliga människor. Alltså man trivs så bra och det luktar så härligt. Och det är en skön atmosfär. Och man mår så bra i att vara där. Och... vänlighet har ju med våra handlingar att göra. Och om det är någonting jag vill så är det ju att vara vänlig. För det ligger så mycket i det. Det ligger jättemycket i det. Och vara vänlig mot alla. Och vem är min medmänniska? Alltså, Gud gör ingen skillnad på människor. Det står så här i Jakob kapitel 2 och vers 2-4. Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med en guldring på fingret och fina kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den finklädde och säger varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där eller du kan sätta dig vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit en domare med orena motiv? Alltså när jag läser det här så bara går jag till mig själv. Men hur är jag egentligen? Alltså om det kommer två personer, hur ser jag de här personerna? Alltså Gud ser ju de här lika och Gud gör ingen skillnad på människor. Och jag bara känner Jesus hjälp mig. Att jag också bara får se alla människor så ovärdeliga och fantastiska som de är. Det spelar ingen roll om man är rik eller fattig, smal eller tjock, svart eller vit, helnykter eller påverkad av någon form av drog, svensk eller afghan. Vi är alla högt älskade av Gud och där finns ingen skillnad. Alltså det kan ju vara så att det finns ju en ton av att en del är lite bättre än andra. Eller det är liksom, man kanske inte alltid riktigt säger det rent ut, men tonen är lite så att man låter oss bara gå till oss själva och inse att ja, men vi är alla högst älskade av Gud. Och varje människa är skapad lika mycket av Gud som du och jag är. Och människor är människor över hela världen. Vänlighet, det innebär att vara trevlig och tillmötesgående i sociala situationer. Personer som vinner framgång i det här med vänlighet, de är empatiska, hänsynsfulla, generösa, hjälpsamma och generellt omtyckta. Så om du vill bli omtyckt, jobba på det här med din vänlighet. För det sa vi innan att i ett rum där vänlighet råder, där vill man vara och det tycker man om. Det har också en optimistisk syn på människor och tenderar att tro att de flesta är ärliga, anständiga och trovärdiga. Jag vill tro på människor. Jag vill tro att människor är ärliga. Sen kanske inte alla är det, men jag vill tro det. Och jag vill leva i den tron. Jag vill inte gå runt och vara misstänksam mot allt och alla. Människor som inte lyckas så bra med vänlighet placerar ofta egennyttan framför att komma överens med andra. De bekymrar sig i regel mindre för andra välmående. Och därför är det mindre troligt att de hjälper andra. Ibland är det deras skepsis inför andras motiv som gör dem misstänksamma och ovänliga. Människor som har väldigt svårt för vänlighet har en tendens att bli manipulativa i sina sociala relationer. Och det är mer troligt att de tävlar än att de samarbetar. Generellt har personer som intresserar sig för andra en förmåga att kunna samarbeta med dem och hjälpa dem och lita på dem. Det är vad man säger om vänlighet. Och det är ju så här som vi alla vet att det är väldigt lätt att vara trevlig mot dem som är som jag och tycker som jag och är som jag. Alltså vet sina kompisar. Ja, men då kan man ha lite överseende ibland och man kan ändå vara trevlig. Och någonting som är väldigt bra att tänka på i vardagen att nu har jag ett val. Nu kan jag välja. Du kan välja att vara trevlig. Eller så kan du välja att vara otrevlig. Alltså man kommer ju ofta i en situation och man kanske för en tiondel sekund eller för en minut eller för några minuter liksom man är i en situation och man inser att men nu börjar det bli skarpt läge. Nu måste jag, hur ska det gå det här? Nu väljer jag mig för, bestämmer jag mig för att nu ska jag vara trevlig. Jag bestämmer mig för att jag ska göra mitt bästa nu. Eller så låter man det bara gå om man är lite otrevlig. Jag vill välja att vara trevlig. Ibland så är det lite svårare än andra tillfällen. Ibland är det jättesvårt. Och man kanske inte alltid lyckas riktigt fullt ut. Man strävar efter det. Under min barn och tonårstid så var jag engagerad väldigt mycket i Vetlanda GIF fotboll. Och vi skulle vid något tillfälle dela ut telefonkataloger. Runt om i Vetlanda. Och det var egentligen precis innan jag visste att jag skulle sluta. Och Ja, men laget var där och vi gick runt i stan och vi delade ut de här telefonkatalogerna. Och alltså ni vet ju hur det är. Man gör någonting sån här för att föreningen ska få in pengar. Och, alltså man kanske inte tycker det är alltid jätteroligt att göra det här. Va? Men okej, vi måste göra det för att få in pengar och allt det här då, va? Och vi håller på där och man hade ju olika distrikt och vi kommer, alltså vi har gjort en del och man känner att vi börjar bli färdiga och jag var väl inte sådär väldigt sugen på att liksom fortsätta och liksom göra allt alltså fullt ut och jag visste ju att alltså jag kommer sluta den här klubben, jag kommer inte vara här med, jag kommer inte träffa de här personerna. Men hur som haver så blev det ändå, vi gjorde det man skulle och vi tog väl ett område till och delade ut de här telefonkatalogerna och några veckor senare så möter jag en av de här ledarna i ett annat sammanhang. Och då är det ju ändå ganska skönt att man har gjort det man ska. Jag hade varit trevlig, alltså av respekt för mina ledare så hade jag fullgjort det jag skulle. Och det är ju så att du vet aldrig vem du möter imorgon. Det kan vara någons kusin eller mamma eller fru eller lillebror. Eller så. Alltså du vet inte vem du möter. Så tänk på att vara trevlig. Alltså det blir sådär jobbigt läge om man kanske har gjort något dumt. Bara, nej men det var min bästa kompis lillebror. Men nu blev det lite jobbigt här. Så. Alltså man kan alltid sträva efter att jobba med det här. Och alltså Jesus Kristus som är andens frukt personifierad. Han är ju full av vänlighet. Alltså Jesus är vänlighet. Och det är honom vi kan lära oss av genom att läsa Bibeln som vi strax ska göra eller i den här relationen som man kan ha med Jesus. Alltså du vet den här stilla viskningen som man kan känna på insidan att nej men nu är det något här. Alltså det gör att vi kan växa. Alltså, jag vill uppmuntra dig att ta din tid tillsammans med Gud. För det är i det som vi kan växa. Och jag menar, jag tror att Gud talar genom hans ord. Men jag tror också att han talar genom stilla viskningar på insidan. Kanske det du har läst förra veckan. Så bara påminns om det här. Så det är så jättebra. Och alltså det fina är ju att Jesus hjälper oss. Alltså när vi går igenom alla de här andens frukter så man bara känner, ja men hur ska det här gå? Ja men vi ber Jesus om hjälp. Så om man ber om hjälp så finns det förutsättningar att kunna få det. För om man inte ber om eller frågar efter det, varför ska det då bli av? Jag ska läsa två berättelser där från Bibeln när Jesus talar om vänlighet kan man säga. Vi ska läsa i Lukas kapitel 10 och vers 30-37. Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko. Och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. Och när de fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sade: sköt om honom och kostar det mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 stycken var den nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa det Jesus till honom: gå och gör som han. Alltså, om vi ska tänka in den här situationen nu då. Vi har en man som är brutalt nedslagen och ligger i ett dike. Alltså, det kan ju faktiskt hända här. Och han har inte kraft att ta sig någonstans för att han har blivit så illa slagen. Blodig och dan. Och medan han ligger där i diket så kan vi säga att det är en pastor som kommer och går förbi. Och ser honom, men han vill inte se honom. Och han går förbi. Tittar åt ett annat håll. Han har sett situationen, men nej, jag vill inte ta i det där. Han valde, nej, jag väljer att gå en annan väg. Och sen kan vi säga att senare så kommer en församlingsanställd som också ser det men väljer att titta bort. Jag vill inte ta det här. Det ser för jobbigt ut. Eller det tar för mycket tid. Eller hur ska det här se ut? Eller nej, han får ligga där. Han har säkert förtjänat det. Men sen så ytterligare en liten stund senare så kommer det en person av samhällets lägsta rang. Det var en samarier och de var inte poppis. Det var ingen som tyckte om dem. Det var ingen som gillade dem. Och det är ju han väl medveten om. Att det är ingen som tycker om mig. Det är ingen som tycker om mitt folk. Jag har säkert blivit utsatt för mycket hån och lidande. Bara för att han är just av det folket. Och den personen som ligger där. De kanske inte har stött på varandra personligen. Men ni förstår ändå grejen. Den här samarien som är av lägsta rang. Stannar till. Kolla hur är läget. Ge så här första hjälpen grej. Ta hand om mannen. Plåstra om och förbinder såren. Och, alltså så här så det slutar blöda. Han tar honom till en säker plats. Där han får vila över natten. Och han säger också att men om det kostar mer så då kommer jag att fixa det imorgon. Vilken hjälte. Och då är ju frågan vem som uppförde sig som en medmänniska. Ja, det är ju naturligtvis den som gjorde någonting. Trots att han var av det här folket som ingen tyckte om. Och jag menar, där kan ju vi lära oss någonting. Och Jesus säger att vi ska göra likadant. Och om inte detta är vänlighet, då vet jag inte. En annan berättelse i Bibeln är Johannes 8, kapitel 2. Kapitel 8, vers 2-11. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen hade Mose befallt oss att stena sådana. Men vad säger du? Detta sa det för att pröva honom och få honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret i marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa: den av er som är utan synd, kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en, det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre. Då kallade Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Massor av folk hade samlats kring Jesus. Och det var några personer som hade tagit en kvinna på bar gärning i ett äktenskapsbrott. De hade släpat ut henne i offentligheten och fullständigt förnedrat henne. Lagen sa att hon skulle stenas. Men Jesus ser denna kvinna bakom hennes fel och brister. Han hänger inte på de andra. Och alltså på ett vis så säger han ju egentligen: okej, det är okej att kasta sten. Men gör du det, är du som är utan synd. För det som ändå hade skett var ju ändå fel och så va. Men de inser ju en efter en att okej. Nej, men jag är nog inte felfri jag heller. Nej, jag kan nog inte kasta någon sten. Och det står att de äldsta, de släppte stenarna och gick iväg. En del stod kvar lite längre, men de insåg ju till slut också att jag har också gjort fel. Jag kan inte kasta den här stenen. Och till slut så var det bara Jesus kvar. Han som hade rätt att kunna kasta sig. Alltså Jesus var ju utan synd. Han skulle ju rent teoretiskt kunna ta och kasta sten på henne. Men alltså Jesus, han ser ju på människor med vänlighet. Alltså trots att hon hade gjort fel så kunde han ändå se med vänliga ögon. De du möter kanske också har gjort fel. Men det behöver ju inte betyda att du behöver vara otrevlig. Du kan ju ändå vara vänlig. För du har ju också gjort fel ibland. Man kan alltid möta människor med vänlighet och respekt. Alltså, det står så här i Johannes kapitel 3 och vers 16-17. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Alltså det är ju så här att egentligen så skulle jag hänga på korset. Egentligen så skulle jag kunna bli stenad. Egentligen så skulle du hänga på korset. Men Gud i sin kärlek, han sänder Jesus. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. utan få ett evigt liv. Alltså utan Jesus är vi alla förlorare. Det enda som egentligen betyder något är att hur har jag det med Jesus? Och vi gör så här, vi ställer oss upp på våra fötter.